Mina vänner, i den här bibelstudieserien har vi nu kommit fram till fjärde delen om församlingen. Och vi har ett par delar kvar där. Men idag ska vi tala om mission och evangelisation. Det hör ju till församlingens DNA kan man säga. Alltså det, i det allra innersta att församlingen finns beror på missionen, att människor har evangeliserat, alltså delat evangelium med andra. Och att församlingen överlever beror på missionen och evangelisationen. Och församlingar som inte sysslar med mission och evangelisation kommer gå under till slut på något sätt. Så att i DNA, i församlingens DNA, så finns viljan att sprida detta budskap om Jesus till andra människor, både nära och långt bort. Man brukar prata om mission då, då är det utomlands. Och sen brukar man prata om evangelisation när det är nära. Men så enkelt är det kanske inte. Men så brukar vi tänka. Nära, lokal och lite större perspektiv. Jesus pratade jättemycket om det här. Att ordet skulle spridas. Och i tre av evangelierna så finns det befallningar i slutet av Jesu liv efter hans uppståndelse att vi ska gå ut och vinna människor för honom. Och sen i början av apostlagärningarna finns det också en sån befallning som Jesus själv ger. Jag vill börja med att läsa dem. Sen vill jag säga något kort om vad de här befallningarna betyder. Det är Jesus som har befallt oss att missionera och evangelisera. Vad betyder det? Och sen om vi har tid tittar vi lite snabbt på när det här sen börjar ske i den första kristna tiden. Hur såg det ut? För det är ju dit vi ska tillbaka hela tiden. Hur gick det till på den första tiden? Kan vi lära oss av det och göra så nära de 12 apostlarna och Paulus som möjligt va? Efter våra förutsättningar? Det tänkte jag göra. Är ni med på det?
Ja.
Ja. Då börjar vi i Matteus 28. Och det är det som brukar kallas missionsbefallningen, eller kanske på engelska The Great Commission.
Yeah, ja, just
det. Den stora befallningen eller den stora uppdraget. Commission, vad betyder det ordet förresten?
Att utsända.
Utsända, det stora utsända. Det var bättre översatt.
Det alltså används på ett militäriskt sätt. Just det. När man blir officer.
Ah, okej. Okay.
Det kallas commission.
Just det. Just
så
just
det. Är det någon
ett uppdrag, en uppdrag liksom, yeah, uppgift. Okej, ja, okej. Okay. Okay. Man får en viss befattning kan man säga. Yeah. Ja, okay.
Radio commission. Mm? Det är ingenting som radio commission.
Nej, det betyder någonting som utsändas.
Ja, just det. Jag tänkte på det. För det är just det.
Då har de utsändare. Ja. Och det här hittar vi då i Matteus i slutet. Jesus pratar ju inne i evangelierna också väldigt mycket om att ordet ska spridas och vad som händer när ordet sprids. Men vi läser det här i slutet här då. Och från 18 versen så står det så här. Och detta är efter Jesu uppståndelse. Det står det. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla in till tidens slut. Man stannar några sekunder inför det här. Så när Jesus ger den här befallningen så börjar han med att prata om sig själv. Och han slutar med att prata om sig själv också. Ser ni det? Att Jesus säger: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Och jag är med er alla dagar. Missionen är kopplad till Jesus. Det är hans makt som ska verka. Och det är han som är med oss när vi jobbar med detta. Det är viktigt att komma ihåg. Och han uttrycker sig ganska intressant. Han säger: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Folk har funderat på vad menar han med att han har fått. Jo, men läser vi I Bibeln så står det att Jesus avstod från allt, va? Han antog en kärna i sin stall, blev som en av oss. Efter sin död uppståndelse står det att han blev upphöjd igen av Gud sin fader till sin forna, sitt forna majestät. Det tror jag det Jesus menar här. Nu har han återfått sin plats han hade, den härlighet han hade innan sitt lidande. Men inte bara det, utan Gud, fadern, har på något sätt insatt honom nu som regent över hela världen på ett nytt sätt som han inte hade tidigare då. För att alla fiender ska läggas under hans fötter, står det. I en psalm står det att Gud säger till Jesus: sätt dig på den högra sidan så ska jag lägga alla dina fiender under dina fötter. Så Jesus har nu fått en maktställning, han är med oss, och gå därför ut. Det där ordet därför är viktigt, va? Det här som är motiveringen. Jesus har vunnit seger, va? Jesus har makt, han har makt, va? Det sjunger vi, va? Därför ska vi gå ut och vinna människor för honom. Och hur gör vi det då? Det står vi gör dem till lärjungar. Alltså människor får börja lära sig vad Jesus har sagt, följa honom. Vi döper dem. Vi har talat om dopet, för det betyder. Det är liksom en avgörande händelse när en människa ska ta emot Jesus, att låta döpa sig i vatten. Va? Och sen ska vi lära människor att hålla allt vad han har befallt oss. Så är det. Jesus har all makt, han är med oss. Vi ska gå ut därför, göra folk till lärjungar, lära dem allt vad han har lärt oss, döpa dem. Och så se till att de följer det sen de får lära sig. Väldigt enkelt uttryckt. Att göra lärjungar. Det är vad vi ska göra. Det är vad Jesus säger här. I slutet av Markus evangeliet så säger Jesus samma sak fast på ett annat sätt. Och det är ju 16 kapitlet. Vers 15. Och vi kan läsa vers 15-20. Nu är det Jesus som visar sig igen efter sin uppståndelse. Han säger så här: gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa dem som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna. Om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Och sedan Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Lite andra ord, lite mer detaljerat, men egentligen samma sak, va? Men här flikar Jesus in en del saker han inte säger i Matteus evangeliet. Att vi ska gå ut i hela världen, det säger han i samma sak. Vi ska göra människor till lärjungar och predika evangelium, det är samma sak, va? Han beskriver att människor som kommer till tro och blir döpta ska bli frälsta. Sen talar han om att det ska speciella tecken ska följa dem som tror. Alltså, vi bad här för Gunvor till exempel. Va? Vi kan förvänta oss att när vi berättar om Jesus för andra så vill han, som det står här nere, verka tillsammans med oss. Va? Det står i sista versen. Och bekräfta ordet. Jesus sa ju där i Matteus 8 att jag har fått all makt och jag är med er alla dagar. Va? Så att det som är viktigt att förstå när det gäller missionen och evangelisationen, det är att det är ett samarbete mellan Jesus och församlingen. Va? Han verkar tillsammans med oss. Han vill leda oss. Och när vi förkunnar evangelium och är öppna för hans ledning, då vill han i sin makt utföra de här tecknen mitt ibland oss. Här talas om att vi ska få hjälpa till att befria människor som är besatta av onda makter, som lider under ondskans betryck. Här talas om tungotalet, nådegåva. Sen talas om att ta ormar i händerna. Det tror inte jag menas att man ska gå runt och leta efter ormar och hålla i dem. Men Om vi läser apostlärningarna så ser vi att Paulus blev biten av en huggorm när han strandade på Malta. Va? Och då säger alla, det är kört, han kommer dö. Men han överlever. Va? Jag tror att det är det som är poängen.
Det sa jag på TV en gång, någon sekt som... De gick och leta upp skallerormar så ja, med dem i kyrkan och ja, dansa med dem och visar var de inte.
Jag tror inte riktigt att jag tror inte riktigt vad det Jesus menar.
Men de hade liksom tagit det på för stort.
Precis.
På fel sätt.
Ja, det kan man ta på fel sätt. Och sen det här sista då, lägga händerna på den sjuka och den ska bli friska. Det är något som ska följa. Ni såg när Jesus gick runt och gjorde under. Så var det väldigt ofta att bota de sjuka. Inte så att de för alltid skulle leva. Med. Lazarus som blev uppväckt från de döda, han dog till slut i alla fall. Va? Men som en bekräftelse på att det man kommer och berättar är sant. Va? Så vill Jesus göra de undrena. Det är ju nämligen så, och det ska vi vara medvetna om, att det budskap vi har att förkunna för människor går inte att tro på. Om inte Gud gör någonting med människors hjärta. Det är omöjligt att tro på det. Så att den heliga ande vill verka genom dig och mig när vi talar så att människor blir övertygade. Men också genom att Gud gör under i samband med det här. Så det är tanken med det här. Och jag tycker att det är så fint 20 versen. De gick ut och predikade överallt. Därför sitter vi här idag. Va? Det här, varför dog inte evangelium precis vid Jerusalem portare? Men de gick till alla länder. Va? Överallt gick de. Och sen deras efterföljare, och så helt plötsligt, så, eller helt plötsligt, efter många, många hundra år så kommer evangelium hit upp. Och därför har vi en församling här. Det är fantastiskt. Så att evangelium gäller hela världen. Det säger Jesus i 15 versen. Gå ut i hela världen. Mm. Och vem säger det till? Jo, till sina lärjungar. Och vilka är de? Jo, det är församlingen. Det här är församlingens uppdrag att verka tillsammans med Jesus på det här sättet. Som enskilda men också som församlingar. Slutet på Lukas evangelium säger Jesus också någonting om det här. Men på ett annat sätt återigen. Om ni har funderat på evangeliernas tillförlitlighet någon gång, varför de är lite olika. Grundbudskapet i dem är precis detsamma. Men just att det är olika personer som har skrivit ner och tagit med lite olika saker gör att trovärdigheten blir bättre. Om du har tre vittnen till en händelse som berättar ordagrant samma historia, då är du säker på att det är något lurt. Va? Det här stämmer inte. De har pratat ihop sig. Men om du har tre personer som berättar samma historia från lite olika synvinklar, betonar lite olika saker, men det finns en gemensam kärna i den som stämmer i alla tre vittnesmål, då förstår du, det här är förmodligen sant, det här som de berättar. Och det är därför vi har fyra evangelier, tror jag. De belyser det här på lite olika sätt. Och då säger Jesus så här då, vers 45 börjar vi läsa i. Och då har Jesus först förklarat varför han började lida och dö. Så står det i vers 45. Nu är det en uppståndning Jesus talar igen. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Det skulle jag vilja att Jesus gör med mig. Att han rör vid mitt inre så att jag förstår vad jag läser. Och så säger han. Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Okej, det är evangeliet. Och sen då. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Där har ni det här, va? Gå ut i hela världen, va? Börja i Jerusalem. Det är evangelium som ska predikas, va? I hela skapelsen. Ska börja i Jerusalem och spridas. Och sen säger han vers 48. Ni är själva vittnen om det här. Vilka är det som ska göra det? Det är ni. Församlingen, lärjungarna, de som tror. Men sen flikar Jesus in förklaringen till det här i Markus 16. Det talas om det här övernaturliga, va? Se, jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni blir beklädda med kraft från höjden. Och sen står det då, sedan förde han dem ut till Betania, lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem skildes han från dem och blev upptagen till himlen. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem med stor glädje. De var alltid i templet och prisade Gud. Den gemensamma kärnan är alltså, någonting ska predikas, vadå, evangelium för alla folk. Och Jesus ska vara med oss. Hans makt ska uppenbaras på olika sätt. Och här säger han väldigt tydligt att någonting ska komma över lärjungarna. Kraft från höjden kallar han det. Och vi förstår av längre fram att det är den helige ande som Jesus talar om där. Så från missionsbefallningen då i 28 kapitlet Matteus, och sen har vi 16 i Markus, och sen har vi 24 då i Lukas. Och så landar vi då apostlagärningarna, som är den sista befallningen. Det kanske finns fler, men det var den sista jag tänkte på. Man kan faktiskt fundera på varför det inte finns någon sån här befallning i Johannes evangeliet. Men då tänker jag så här. Innan vi går in på det här nu då. Titta i Johannes 20. Johannes kapitel 20, vers 30-31. Och det är precis i slutet då på Johannes evangeliet. Då skriver författaren Johannes här: många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nedskrivna, varför då? För att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Jag skulle vilja säga så att Johannes evangeliet är något som har skrivit ner i lydnad för missionsbefallningen. Johannes är alltså, han har en vilja att andra människor ska komma till tro. Han uppfyller genom att skriva ner det här, precis det Jesus har befallt. Förstår ni vad jag menar? Man brukar kalla Johannes evangeliet för troens evangelium. Meningen med Johannes evangeliet är att väcka tro. Och när Jesus säger att vi ska gå ut i hela världen och förkunna evangelium, så är det för att väcka tro. Så att Johannes evangeliet är liksom en bokstavlig uppfyllelse av det Jesus vill att vi skulle göra. Så tänker jag. Det kanske inte är rätt. Men apostlagärningarna i alla fall. Kapitel 1, vers 4-11. Och det är evangelisten Lukas som har skrivit de här raderna som vi läser nu då. Han som har skrivit Lukas evangeliet. Och då står det från vers 4. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Nu kommer jag tillbaka till det som han talade om i slutet på Lukas, va? Att bli beklädd med kraft från höjden. Till Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige ande. När de nu var samlade frågade de honom: herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarar dem: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan han såg mot himlen dit han for upp se, då stod två män i vita kläder hos dem och de sa det: ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Ja, jag kommer tillbaka igen flera saker, va? Han talar om det här övernaturliga. De ska bli döpta i helig ande. Han nämner då att när det sker ska de bli hans vittnen och det ska börja i Jerusalem och sen sprida sig Judén, Samarien, ända till jordens yttersta gräns. Vilka är det som ska göra det? Det är lärjungarna. De ska få den helige andes kraft. Då ska de gå ut i hela världen. Det är precis det han säger här, va? Och det som är lite unikt då med det här, det är att här nämns också att Jesus ska komma tillbaka. I Matteus 28 säger Jesus, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Det antyder han ju att tiden kommer att ta slut. Men fram till den dagen så ska jag hjälpa er att vara med. Och han förklarar då Jesus i apostlagärningarna här. Att, eller det är ju änglarna som säger det. Vad är det som ska hända? Jesus ska komma. Så den här befallningen att gå ut i hela världen, berätta för människor om Jesus, den gäller alltså fram till att Jesus kommer tillbaka. Eller hur? Mm. Sen finns det de som säger att under tusenårsriket så är det judarna som ska vara evangelister och åka runt i hela världen. Men det är en annan sak. Men det här gäller församlingens uppdrag fram till att Jesus kommer. Okej? Okay? Det här är de befallningar som Jesus gav. Och jag skrev ner några saker som, man, som är viktigt att ha med sig. Jag tittar på dem bara på pappret här. Så får vi se om ni håller med mig. Slutsatserna jag drar, det är de här. Mission och evangelisation utgår alltid från församlingen, eller hur?
Mm.
Vem var det Jesus gav befallningen till? Ja, det var hans lärjungar. Efter att människor kom till tron och apostlärjungarna så bildas en församling. Och det är de som driver missionerna. Så det är de som räknas till lärjungarna, det är de som ska missionera. Ibland är vi med om det att stenarna ropar, har ni talat om det en gång? Ibland kan evangelium förkunnas på ett väldigt, i ett väldigt märkligt sammanhang av helt fel personer egentligen. Vi gick förbi ett politiskt möte uppe i Storuman för många år sedan. Det var Moderaterna där som höll på och delade ut och sådär. Och de skulle ha lite musik. Och det var det någon av dem som hade bakgrund i frikyrkan på något sätt. Som helt plötsligt tog upp en gammal väckelsesång av något slag. Och precis då kom pingstpastorn förbi. Och då sa han, det här är ju underbart. Stenarna ropar, säger han. Stenarna ropar. Nu, budskapet går ut. Gud kan ju använda vem han vill. Va? Men i första hand är det församlingen, va? Som har den här uppgiften. Att berätta om Jesus för alla. Så det utgår från församlingen. Den andra slutsatsen jag drar är att mission syftar till att fler människor ska döpas till Kristus och in i församlingarna. Vi skulle gå ut i hela världen, sa Jesus i Matteus 28, och döpa människor i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Göra dem till lärjungar. Egentligen står det i grundtexten. Gör dem till lärjungar, döpandes dem. Alltså det är någonting som pågår hela tiden, va? Döpa människor till Jesus. Och när de döps, då är de med i församlingen. Och sen får de växa till. Och sen är det deras uppdrag att gå ut och vinna andra. Sen de får döpa. Och så sprider det här sig. Va? Mm. Vi ser också det. Mission och evangelisation gäller alla folk, språk, stammar och länder överallt. Jesus sa att vi ska gå ut i hela världen. Jerusalem, Judeen, Samarien, ända till jordens yttersta gränser. Det är ju mycket bråk idag mellan olika grupper, etniska grupper, eller hur, i världen. Det är oroligt kring olika gränser. Det är bråk kring om vi ska ha invandring eller inte, om vi lämnar den frågan åt sidan. Men jag skulle vilja säga så här. Jag tror personligen det finns bara en enda plats i universum där alla människor, oavsett etnisk, kulturell bakgrund, faktiskt kan mötas och det kan fungera, och det är i församlingen.
Mm.
Jag tror inte det fungerar någon annanstans. Mm. Där får vi vara liksom en förebild för världen, va? Att när vi har Jesus gemensamt, då spelar ju det där med kulturell bakgrund, etnicitet och social och ekonomisk status, det spelar ju ingen roll. Har ni hört det när de skulle inviga Philadelphia kyrkan i Nyköping för många år sedan? Så kom borgmästaren dit. Och då sa han så här, det här är en fantastisk historia. Sa han så här, var är min plats? Han trodde han skulle få en speciell plats. Eftersom han var borgmästare. Det var en av bröderna, jag tror det var Harry Johansson. Då sa han så här. Här inne är vi alla lika. Sa han. Det gick borgmästaren hem. Det vill inte han vara kvar. Men så är det. I församlingen är vi alla lika. Va? Och jag tror att det är bara där vi kan mötas. Över alla kulturbarriärer och gränser. Så är det. Jag tror också, jag ska dra slutsatsen, att Mission och evangelisation handlar om att det evangelium vi kom till tro på, Jesus har dött, hans uppståndelse och att vi behöver omvända oss för syndernas förlåtelse och döpa oss. Att det är det som ska förkunnas. Evangelisation kan ju ske på många olika sätt, men målet är ju i slutändan att människor ska få del av de goda nyheterna. Jesus lever. Han har uppstått från de döda. Han är inte död. Vi kommer in på det sen. Det var precis det som de ville sprida överallt. Det finns någon som har dött för din synd och som lever idag och som kan frälsa. Dessutom, och det tänker vi kanske inte på, mission och evangelisation är bara möjligt i den heliga andes kraft. Eller hur? Jesus sa till och med, stanna här i Jerusalem. Ge er inte iväg nu innan ni har fått vad min fader har lovat. Vad gjorde de då? Jo, de samlades till bön. Och här tror jag varje generation behöver uppleva samma sak. Att vi samlas till bön. Vi har en längtan att nå ut. Men vi måste förstå att det här är någonting som Gud måste få ta hand om. Leda oss. Vilka människor är vi ska vittna för? På vilket sätt ska vi göra det? Som församling, vilka länder ska vi inrikta oss på? Det är inte meningen att vi ska springa runt som yra höns, utan jag tror att anden vill komma över oss och både ge oss kraft men också visa oss exakt vad det är vi ska göra så vi är effektiva. Jag tror på effektivitet här. Sen läste vi om det här med särskilda övernaturliga tecken, va? Det här med be för sjuka, befrielse av människor som har onda andar och så vidare, va? Inte minst nästa, mission och evangelisation sker i samarbete med Herren Jesus själv. Det är en samverkan. Han är inte inaktiv, utan han är i högsta grad aktiv i det här. En man som jag träffade, en missionär från Schweiz, han sa så här, han hade skrivit en uppsats som gällde missionen. Och han sa så här att det stora missionsuppdraget, det tillhör församlingen, det är alldeles riktigt. Men det är lika mycket Guds eget uppdrag. Han har själv gett sig själv uppdraget att samarbeta med församlingen. De gick ut överallt, läste vi. Och Herren samverkar med dem. Det där är jätteviktigt, va? Den som är mest aktiv i det här av alla, det är Jesus själv. Ni kommer ihåg den gamla sången vi kan sjunga. Han fann mig. Han fann mig. Ja. Och inte minst, det här ska pågå tills Jesus kommer tillbaka och sker då i aktiv förväntan på att Jesus kommer. Vännerna i apostlagärningarna var så övertygade om att Jesus skulle komma tillbaka väldigt, väldigt snart, så att de nådde faktiskt den kända världen i loppet av en generation. Väldigt, väldigt snabbt. Indien och Kina och Afrika och Turkiet, Europa. Vi läser om hur det spreds oerhört fort. För de ville försäkra sig om att alla folk skulle få höra det här innan Jesus kom tillbaka. Det hade ju Jesus sagt själv. Att detta evangelium och rike ska predikas till alla folk. Alla ska få höra. Ja, håll ni med om de här slutsatserna? Var det någonting som var fel? Var det någonting som behöver nyanseras lite kanske? Vänner, ni som arbetar med organisation, hur känner ni när vi pratar om det här? Känns det bra eller vill ni flika in någonting?
Det är bara en fråga ja. som jag kände med. Och att det är några som tjänar i en grupp som Covenant Players, som andra missionsgrupp som är, man säger på engelska, vad heter på engelska? Jag kan inte komma på ord nu.
Okay.
Men det innebär att det är missionär
mm-hmm.
som inte sändas från en specifik församling.
Mm-hmm.
Just nu, vi känner oss att vi är utsända från er,
mm-hmm.
fast vi ber ingen stöd från kyrkan.
Mm-hmm.
Men vi känner att vi är en del av denna församling
mm-hmm.
och att vi utsändas av er. Men på rätt och samma sätt, jag har gjort det för i många, många år innan jag kom till dessa denna församling eller någon annan församling. Mm. Det är bara andra gången som jag fick tillhör en kyrka. Mm. Sedan jag kom till Covenant Players, för att mina föräldrar tillhörde anglikansk kyrkan, som jag har sagt förut. Och, och det är inte en kyrka som
evangeliserar.
Ja, so, it's not something that de fokuserar inte så mycket på evangelisering. Men
Du funderar på att vara utsänd av en organisation eller en församling, om det är något problem att...
Ja, just det. Ja. För att Covenant Players har alltid sagt, vi är ingen själva församling. Vi är en grupp av troende människor, men vi kommer från alla slags kyrkor, och vi har alltid uppmuntrat folk att ha en relation med sin egen församling.
Ja.
Men det har jag aldrig haft tills nu, nästan aldrig.
Jag skulle säga så här att jag ser inga problem med det, därför att det beror på om man lägger i ordet församling. Mm. Ni är inte utsända av en kyrka.
Just det.
Men av en församling. För en grupp av Jesu lärjungar är en församling.
Men sen vi ser som OM och VMU, det är inte direkt församlingar, utan det är...
Nej, det är inte kyrkor.
Det är organisationer som...
Precis.
Eftersom det är ingen formell. Alltid känt att jag har en kallelse av Herren.
Ja, visst.
Men det var inte genom en kyrka som jag fick det.
Precis. Men där två eller tre är församlade, där är Jesus mitt ibland. Och det, per definition är det en församling. Kanske inte en kyrka.
Ja.
De har ingen byggnad, ingen verksamhet, men det är en församling. Mm. Så var det. Man möter sig i hemmen, så att det är inga bekymmer alls. I mitt synsätt i alla fall. Jag tycker att det är underbart att det finns olika sätt att göra det. Jag menar, Jesu lärjungar kan ju organisera sig på många olika sätt.
Eller några av oss kan bli oorganiserade.
Ja, det kan vi också vara. Det är riktigt. Det är vi nästan bättre på faktiskt. Ja, ibland kan man undra. Mina vänner, sen när de första kristna börjar göra det här som Jesus har befallt, då kan vi titta på några exempel. I Apostlagärningarna, det är en bok som jag älskar. Därför att det handlar ju om hur allting började. Och jag hade velat vara med på den tiden. Så vi ska spåna igenom några av kapitlen och se hur de gjorde. Och det första jag vill peka på, det är att de förstod vad det var för budskap de skulle ha med sig. Jesus sa, gå ut i hela världen och förkunna evangelium för all skapat, va? Och i kapitel 1 i Apostlagärningarna läser vi vers 21 och 22. För då pratar de här om vem ska nu bli Judas efterträdare. Då måste de utse någon. Och det står det. Därför måste en av de män som var med oss under hela den tid där Jesus gick in och ut ibland oss. Från det att han döptes av Johannes till den dag då han blev upptagen från oss. En av dem måste tillsammans med oss vara ett vittne om hans uppståndelse. Det var uppståndelsen som var det centrala i början. Att tala om att Jesus lever. Va? Har han uppstått, då har han också dött. Va? Och med allt vad det innebär. Paulus säger i 1 Korinthierbrevet 15 att om Kristus inte har uppstått, om han bara dog för våra synder, då är vår tro tom. Va? Men har han uppstått, då har han besegrat döden också. Va? Och då kan han frälsa var och en som han tror. Så det var uppståndelsen. Och det här är väldigt viktigt för oss. Ja, det är ju ett fånigt exempel. Men jag kommer ihåg när jag gick på gymnasiet ibland. Det fanns ganska mycket kristna i Alingsås där vi bodde då. Och ibland kunde man se att någon hade klottrat på någon bergvägg längs någon skogsväg. Eller på någon toalettvägg någonstans. Jesus lever. Och det där syns inte längre på samma sätt. Nu kan man tycka att det är ett dåligt sätt att berätta det. Men det fanns i alla fall en utbredd tro på att Jesus har uppstått. Mm. Jesus lever. Jätteviktigt. Och sen sa vi förut. Det här är inget vi kan göra utan den heliga ande, va? Vi behöver andens kraft. Titta nu i vers 14 i andra kapitlet. För då har de precis fått uppleva att anden kom. Och då står det så här. Då trädde Petrus fram tillsammans med de 11 och tog till orda och talade till dem. Jag stannar där. Ser ni det lilla ordet då? Då trädde han fram. De väntade tills de kände att nu har Gud gjort någonting med oss. Då kan vi gå ut och vittna. Jesus hade befallt dem. Vänta ni i Jerusalem. Men när detta hade hänt, då gjorde man det. Och sen talade man, då berättade man om vad som hade hänt. Och vad var det han predikade om? Jo, han talade om i vers 32. Det är den Jesus som Gud har uppväckt, vi är alla vittnen till det. Det var uppståndelsen som kom på en gång. Det var det som var det viktiga. Ni korsfäste honom. Men Gud har gjort honom till Herre och Messias. Var den som tror på honom för syndernas förlåtelse genom hans namn. Och så vidare. Mycket, mycket viktig poäng. Och när människor nu kom till tro på detta. Det står det i vers 41. Andra kapitlet. De som då tog emot hans ord döptes. Ser ni, Jesus sa det, gå ut i hela världen, döp människor i Faderns, Sonens, Helige Andes namn. Och så ökade antalet lärjungar den dagen omkring 3000. Alltså de blev lärjungar när de döpte sig. Och så står det om de här lärjungarna. De höll troget fast i apostlarnas lära, gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Och så vidare och så vidare. De här som kom till tro blev alltså inlämnade i det som vi kallar församlingen då. Nu används inte det ordet här. Det står i rubriken de troendes gemenskap. Men alltså, det är det som är syftet. Människor möter Jesus, upplever att han lever, han är en verklighet. Han förvandlar deras hjärtan. De låter döpa sig och så inlämnas de i församlingen. Med de som redan tror. Vi ska se, ja, kapitel 5, vi läste om det här med tecken ska följa dem som tror. Då kan man läsa kapitel 5 då, vers 12 till 16. Många tecken och under skedde bland folket genom apostlarnas händer och de var alla tillsammans i Salomos pelarhall. Av de andra vågade ingen sluta sig till dem, men folket uppskattade dem och ännu fler kom till tro på Herren än skara av både män och kvinnor. Ja, man bar till och med ut de sjuka på gatorna och la dem på bäddar och bårar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem och de förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar och alla blev botade. Tecken ska följa dem som tror, sa Jesus. Och det är precis vad som händer här. Va? Att Gud gör under i sin församling. Och en del av de här sakerna skedde, det förstår vi spontant. Inte tror jag Petrus gick runt och tänkte vem hans skugga skulle falla på. Inte alls. Han passerar bara. Och det tror jag är viktigt. Va? Gud, han styr det där som han vill. Det behöver inte vi göra. Det är väldigt viktigt. Ja. Vi kan också hoppa fram till kapitel 8. Jesus hade ju sagt nu att evangelium skulle predikas för hela skapelsen. Men de här vännerna, de höll sig kvar i Jerusalem. Och man kan fundera på varför de inte hade bråttom därifrån. Men jag menar, det fanns ju mycket människor att vinna där. Dessutom var det så, Jesus skulle ju komma tillbaka dit. Va? Det är klart att de ville vara där då. Det är många judar och det är många kristna också som reser ner till Jerusalem för att vara där vissa tider på året. För de hoppas att nu kanske Messias kommer. Va? Så man stannade kvar och gjorde inte riktigt som Jesus hade tänkt. Och vi kan fundera på varför, men då bryter det ut en förföljelse. Och det står i kapitel 8, vers 1-4 så här. Ja, vi kan läsa lite till. Därefter att Stefanos, en av diakonerna i Jerusalem, blev stenad då. Samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem och alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. Några gudfruktiga män begravde Stefan och så höll stor dödsklagan över honom. Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in hus efter hus och drog fram både män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. De som nu hade skingrats gjorde vad då? Gick omkring och predikade evangeliet. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket. Ser ni här? De börjar i Judén. Nu sker det svåra saker som gör att de skingras. Vad gör de då där de sprids ut? De berättar om Jesus. Va? Och nu kommer de till Samarien. Det var nästa steg. Va? Och så vidare och så vidare. Och så ser vi då hur de möter människor från Etiopien. Sen kommer då Saulus, han blir frälst. Och Petrus träffar den här romiska officeren. Så börjar det här sprida sig allt mer. Och i slutet av apostlagärningarna så är de framme i Rom. Romarrikets huvudstad vid den tiden. Vilket var en väldigt lång resa. Det tog väldigt, väldigt lång tid. Evangelium spreds åt alla väderstreck då. Men resade evangelister. Det bildas församlingar lite här och lite där. Va? Och så till slut så har det kommit hit upp. Vi ska inte hålla på så länge till. Vi tar någon... Ta något ord till. Ja, vi hoppar till första Thessalonikerbrevet. Och slutar där. Jag läser en underbar beskrivning över församlingen där. Som en frukt av det här missions- och evangelisationsarbetet så bildas en församling i Thessalonika. Det var en stad i dåvarande Turkiet. Nej, förlåt mig, Makedonien menar jag. Det här är, nu är vi i Europa. Ja, Grekland. Det som är intressant med det här, det är att man tror att de här raderna vi ska läsa är de som allra först skrevs ner i hela Nya Testamentet. Det inträffar inte först, men det var det som skrevs ner först, tror man. Och det var det första brev som Paulus skickade då. Och det här är precis när man har börjat då missionera i Europa. Det står det så här då ifrån första versen, första kapitlet. Och det är ett brev från tre missionärer. Paulus, Silvanus och Timoteus. Vadå? Till församlingen som de har varit med och bildat då, i Thessalonika. Som lever i Gud, Fadern och Herren Jesus Kristus. Ser ni här? Det är alltså bildas en församling. Människor som lever i gemenskap med Gud. Va? Det är ju fantastiskt. Va? De var hedningar, de visste ingenting om Israels Gud. Nu känner de honom. Och säger de, nåd och frid var med er. Och så fortsätter han, andra versen. Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Ty inför vår Gud och Fader tänker vi ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Vi vet att ni bröder, Guds älskare, utvalda av Gud, till vårt evangelium kom till er, inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Och ni blev våra efterföljare, ja Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och i Akaja. Ty från era Herrens ord i ett återljud, inte bara Makedonien och Akaja utan överallt har er tro på Gud blivit känd så att vi inte behöver säga något. Själva berättar om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er från Gud, till Gud, bort från avgudarna för att tjäna den levande och sanne Guden och vänta på hans son från himlen. Honom som Gud uppväckt från de döda, Jesus som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Ser ni här? Vilken fantastisk beskrivning av den här församlingen. Hur de tog emot evangeliet. Hur det manifesterade sig i kraft ibland. Va? Hur de omvände sig. Ja? Och det står inte att de blev döpta, men det förstår vi att de blev. Och de började tjäna Gud, de blev lärjungar. Och så står det att de väntar på att Jesus ska komma tillbaka. Och under tiden de väntar så står det att i hela det landområdet där den här församlingen fanns. Va? Så blev de kända för sin tro på Gud. Alltså de själva fortsatte arbetet med att sprida det de själva hade fått. Va? Eller hur? Mm. Han talar här om ert arbete i kärleken, er uthållighet i vers 3. Så det här som är fantastiskt. Mission och evangelisation. Lärjungar som gör lärjungar. Församlingar som skapar nya församlingar. Och så sprids det mer och mer. Liksom där. Och det var precis det Jesus hade tänkt. Medan vi väntar på att han ska komma tillbaka. Det här är fascinerande. Oerhört fascinerande. Och det har jag sagt 1000 gånger. Men därför sitter vi här idag. Att människor har varit villiga att resa och sprida evangeliet, resa, översätta biblar, jobba med socialt arbete, vittna, be, predika, sjunga och så vidare. Det finns en församling i Jönåker. Det är fantastiskt. Ja. Vi håller på 45 minuter nu. Nu ska vi avsluta. Någon som vill säga någonting om det här? Flika in någonting. Kommentera. Fråga. Ja. Lär dig igen.
Det är någonting som jag skulle vilja säga när det gäller alla vi som vill att vår familj ska höra evangeliet och ta emot det. Att när jag kom första gången till Europa, jag sa för mig själv att jag tappar hela familjen.
Mm.
För att de var så emot att jag skulle komma så långt bort.
Mm.
Och jag sa, men jag tror att det är det som jag gör är att lyda här.
Lyda.
Och jag sa, jag kan inte göra något åt min familj.
Nej.
Men nästan alla i min familj har kommit till Herren.
Ja.
Mm.
Och jag hade inget med det att göra.
Nej.
Det var Herren som gjorde det.
Mm.
Men det som jag tror är att när vi lyder Herren, och vi är där han vill att vi ska vara. Han tar hand om våra söner och våra döttrar och barnbarn och så vidare.
Ja.
Och vi kan lita på honom att om vi kan lita på honom i alla fall.
Mm.
Men det bästa stället att vara är där han har skickat oss.
Just det. Mm. Det får vi ta till oss. Och det är då man är lycklig.
Mm.
När man är där Gud vill ha en. Då mår man bra. Man kanske inte har överflöd på pengar eller mat eller något annat. Men man är lycklig. Det är viktigt. Mm. Ja, jättebra. Någon mer som vill säga någonting? Vi ska be att Gud visar oss hur vi ska göra det här, där vi finns. Ja, vi avslutar med